Hej och välkomna till Podcast Select, avsnitt 60. Lite jubileum. Woo. Eller något. med mig har jag exilgöteborgaren Blomstrand.
Ciao, ciao.
Och lilla pysslingen Roger.
Okej, hej.
Nedsättande ord.
Nej, det är väl inte nedsättande. Nu lugnar vi ner.
Jag är ganska kort, så det är lugnt.
Ja,
men är han en pyssling, det är frågan.
Ja, vad går gränsen mellan dvärg och pyssling?
Ska vi verkligen gå in på den här diskussionen?
Har du haft en diskussion innan?
Jag är 1,71, så jävla kort är jag inte.
Det är bara Sjöland och jag
som ni som är äckligt långa ju.
Ja, nu tycker jag inte jag är 1,97 långt, men...
Såna jävla Amazon.
Är du 1,97? Då är jag kort här. Jag är 1,96 bara.
Oh, han är en centimeter.
Ja. Amazon.
One centimeter in the right place can make all the difference. Okay. Alltså nu snackar vi inte södra Sverige, utan det var en referens till en film.
Okej.
Men ska vi hoppa in i avsnittet innan vi börjar spåra ut alldeles för mycket?
Vet du vad du spelade när jag kom in i ditt party idag?
Alan?
Delvis, men det gör det alltid. Du säger alltid apelsin och saker. Men jag tänkte mest på Battlefront 2. Det har du kört lite nu.
Ja, men det var ju snyggt att du gjorde en övergång. Sabbar hela min övergång.
Ja. Har vi inte insett att det är min bästa egenskap i podden? Att sabba folks övergångar och göra halvdåliga övergångar.
Jo, du har lyckats med det under 50 avsnitt.
Kan vi få höra din också, Sjöland, vad du hade för övergång? Så att vi kan få.
Nej, jag skulle bara gå igenom det. Att det har varit stilla på spelfronten fram till nu denna veckan. Eller det var stilla in i veckan utan spelrelease. Nu fick vi årets sista spelrelease denna veckan med Battlefront 2, LA Noirs remaster och Skyrim på Switch. Bara det är precis de sista spelen vi får nu innan.
Ja, det kommer ju Stick It to the Man till Switch. Grymt spel från Göteborgs studio Sonic Games.
Riktigt bra spel. Det var väl det nästan launch title till PS4, va?
Ja, typ. Jag kommer ihåg att...
PS Plus, i alla fall inom de första 3 månaderna.
Det är typ en blandning mellan så här, vad heter Rocco, vad heter den serien? Nu vet jag menar den här barnserien. Rocco, han som är en kangaroo. Vet inte jag menar. Rocco's World heter det, va?
Ingen aning.
Ni är i fel generation, märker jag.
Hur som helst, verkligen.
Men artistiskt så påminner lite om det och humormässigt.
Ingen maj! Hallå, ingen maj!
Det är som när vi spelar, Who's That, eller det var alltid blir skrutt när vi för skölarna har för dålig kamera, så det blir ingen bild, så vi bara målar varje gång.
Nej, men ska vi digga in i väldigt kort. Jag fick Battlefront 2 idag, så att jag bara kört 2 timmar typ multiplayer.
Jag ska kört 2 timmar typ.
Det handlar om kampanjen nu ikväll. Och de rapporter jag sett så ligger den på runt 4-5 timmar. Väldigt kort kampanj. Men är det en bra kampanj så bryr jag mig inte så länge det är bra under de 4-5 timmarna. Så.
Jag tycker ju inte att det jag har spelat. Det känns inte riktigt okej.
Vad har du spelat, multiplayer eller singleplayer?
Singleplayer.
Då kan du snacka om singleplayer, då ska jag snacka om multiplayer istället.
Ja, vad fan ska jag säga? Det är ju, alltså, om man spelat Battlefield-spel så är det ju en sån kampanj i princip. Jag tycker inte att det är... den är väldigt bland, liksom. Det händer inte så mycket i början i alla fall. Jag har spelat de 3 första uppdragen. Du spelar som... Du får ju spela som bad guy. Det är ju rätt intressant i och för sig.
Hela tiden, eller?
Ja, det är jag spelat i alla fall. Så jag har spelat...
Det ska vara från deras perspektiv hela kampanjen.
Ja.
Elitenheten.
Ja, och alltså man får inte reda på jättemycket i liksom så i själva de här 3 uppdragen. Det är mer ja, man får en introduktion på vem hon är, tjejen man är då, och lite sådär. Och man får lite rymdstrider och lite markstrider, och det är ju äckligt snyggt. Det är det ju. Det är det du har med sig sen, sån, alltså så, ta med sig. Men kampanjen har inte varit intressant än så länge. Det har inte hänt så mycket spännande saker direkt, utan det.
Ja, det låter som det är rätt början också.
Ja, har man spelat en kampanj i något Battlefield så är det väl typ ungefär så.
Som andra ord, med tanke på att Visceral gick åt Funders, så kommer det dröja länge än vi får en bra kampanj i Star Wars-universumet.
Ja, den är säkert roligare än vad multiplayer är, för jag spelade beta-multiplayer och jag fastnade inte alls. Det är fortfarande samma jävla skit, tycker jag. Alltså, det är så ytligt. Det är så ytlig multiplayer, så att man tröttnar så lätt på det, vad jag har spelat av det.
Men nu fick ju, det var ju väldigt mycket som inte var med i betan som är i fulla spelet eller multiplayer.
Jo, men jag har spelat ungefär en timme, lite mer än en timme i multiplayer också här. Man får ju 10 timmar på Origin man kan spela.
Ja.
Så jag har testat runt lite där. Och det är fortfarande.
För det måste jag säga att det största problemet jag hade med Battlefront, förutom att det inte fanns något material i Day One, det var alltså skam.
Ja, det var riktigt, ju fruktansvärt dåligt i första.
Vi kan säga så här, så skicket på spelet idag, så skulle det varit på releasen rent contentmässigt. Mm. För att ens justificera 600 spänn, och det är knappt där alltså, för att det är utan kampanj och strider i rymden och så vidare. Hur som helst, det största problemet jag hade med Battlefront, jag gissar på att det låter som att det kvarstår från vad vi har hört, är att det känns som ett neddummat Battlefield. Och det sakerna som gör Battlefield bra saknas mer eller mindre, men det ersätts av Star Wars, att de levererar Star Wars tematiskt jävligt bra, liksom att ljudet är där. Det är ju världsklass på ljudet alltid liksom i Battlefield-spel och Battlefront. Så folk som älskar Star Wars kommer att säga men det är så jävla bra. Så de är nöjda ändå. Medan, alltså jag gillar Star Wars. Men problemet för mig var liksom att jag köpte även, eller ja, de la ju till så man kunde spela det för något halvår sedan, ett år sedan, så kunde man spela Battlefront gratis om man hade EA Access eller EA Access eller vad heter det på PC? Origin Access. Mm. Och då var det liksom bättre, men det är just det här att det är väldigt ytligt, det är arkadigt. Vissa gillar det, och jag gissar på att det finns en liksom taktik bakom det där att vet, folk som har en PS4 bara ett Star Wars-spel, det ska lätt att komma in i. Det viktiga är inte att det har det här djupet och tilltalar core gamersna liksom, som har spelat under en längre tid. Så att jag tror
vad
att det finns en baktanke.
Kolan, vad tycker du? Du som har spelat alltså, mest.
Jag la väl några timmar på betan också. Den största grejen jag saknar i Battlefront jämfört med Battlefield, alltså det går inte dra parallellerna till Days andra multiplayer-spel, det är att du har ingen riktig squad, utan du har ett party som du kan slänga ihop dem med dina polare, men du har ingen squad i spelet så att säga, så du kan handla med helt andra personer när du spanar in.
Ja, man spanar väl med ett gäng när man dör, alltså bara så att man håller man ihop, så får man typ mer XP och sånt där.
Men det är helt random folk också.
Ja,
och i och med att du får mer battle points om du är i närheten av din grupp som du spelar med, de du spanar in med, så blir det bättre att hålla ihop. Men är det tre andra är helt random, så det är väldigt sällan de springer där du springer.
Och speciellt när det är dåliga randoms, det är inte så roligt.
Nej. Och just det att du inte kan spana på din partymedlem när du dör, eller välja var på kartan du spanar, precis som man gör i Battlefield. Jag saknar det, speciellt om man har sådana jättestora kartor som de här rush-lägarna som heter, vad är det, Galaxy Conquest som det heter här. Och det är lite negativt i hela den här grupp / spangrejen. Det går ju att spela det, men jag tycker det är tråkigt när man är så pass van vid att det ska funka så i Battlefield. Sen, jag vet inte vad det är, 12 eller 14 maps totalt, så det är ju bra mycket content. Och spellägen är ju alla klassiska spellägen. Du har ju Rush-läget då, där Galaxy Conquest, du har vanlig Team Deathmatch, du har Heroes vs. Villains, du har typ 4v4 med bara hjältekaraktärer.
Visst är det Galaxy Conquest som ersätter Walker Assault lite, som är huvudattraktionen i år?
Ja, det är i princip det, fast med ett annat namn. Du har tre delmål och sen
börjar det är som War ungefär.
Det är precis som War, eller deras egna Rush Du har delmål. Ena gången så du försvarar, andra gången du anfaller, och sen ser man som är bäst. Så att det är klassiskt läge. Och det är det bästa läget, precis som det är det bästa läget i Call of Duty som upplever, så det är det bästa läget här. Sen har du ju då den här flyggrejen också, så att du flyger runt i X-Wings och TIE Bombers och TIE Fighters och E-Wings och fan och hans muster. Och skjuter skepp. Då var det många klagade på att det inte fanns i första Battlefront, men det finns här nu. Och det är ju jävligt kul. Faktiskt. Som ja. Spelläge.
Ja, känslan finns ju där. Jag menar, jag spelar i kampanjen nu, då får man ju spela, köra en TIE Fighter till exempel, och det är, alltså ljudet är där och känslan är där och grafiken är där. Alltså allting känns så jävla Star Wars. Och det är, ja, det, ja, som, alltså det är det som spelet lever på. Alltså,
det är en Star Wars-fantasi på hög nivå.
Ja.
Och som du säger, alltså DICE har alltid varit kända för riktigt bra ljuddesign, men det här är ju, alltså detta är ljudpop på hög nivå.
Jag tror att, alltså jag kan, alltså det är ett spel säkert som kommer att ligga topp 3 salesmässigt i slutet av året. Det tror jag. Just med tanke på att det är Star Wars i år kommer även en till.
Ja, alltså det som skulle hindra det är ju hela den här kontroversen med lootboxarna och just då att folk blir rätt besvikna på första Battlefront, men
alltså, blev pöben så kallad, alltså såhär, ja. Folk som inte spelar så mycket besvikna, för jag fick uppfattningen att folk som bara vill hoppa in och uppleva Star Wars ändå var rätt nöjda.
Ja, alltså sen ni får mycket det var alltså Star Wars glasögon de hade mannade på sig också. Alltså gillar man Star Wars så kan man verkligen säga att de gillade första Battlefront också.
Kollar ni på vanlig TV förresten?
Vad är det?
Precis. Nej, men Roy, kollar du på TV, vanlig TV?
Nej.
Okej, för jag tänker, hur har ju marknadsföringen varit? Jag har inte sett mycket alls, men jag kommer ihåg när första Battlefront kom, då var det jäkligt mycket marknadsföring.
Jag har inte sett mycket på, inte på webben som det var. Det var mycket mer på webben för, till första spelet. Och det var mycket mer köpt reklam som de hade på spelsajter och sånt. Men det är väldigt lite nu. Ja. Och det är väldigt lite push jämfört med första Battlefront.
Då var det kanske inte så konstigt, för det kom ju exakt innan filmen också. Så vi var riktigt håsat att det skulle liksom bli stort också. Så det kanske förklarar varför. För jag kommer ihåg att det var överallt nästan, kändes det som.
Men då kom det precis innan den första Star Wars-filmen på jättelänge. Så
jo, det förklarar en del.
Det byggde upp lite. Och nu, detta kommer ju också precis innan nästa Star Wars-film. Men nu är ändå Star Wars igång igen, så att säga.
Ja, och jag vet inte, jag är redan mätt på Star Wars nästan. Jag vet att det är kanske är en opopulär åsikt. Men jag är så här, en till. Så här, hoppas det inte kommer nästa år. Men då kommer ju spin-offen och så kommer det hoppa varje år. Liksom, och så
det blev ju det i och med att de hoppas, som du säger, med spin-off och annat. Och,
det blir lite Assassin's Creed-fatigen kommer att växa fram. Och så inser de förhoppningsvis att vi kanske ska vänta 2 år. Som typ Assassin's Creed kommer börja göra nu.
Ja, alltså de har ju sagt att, nu har de redan gått ut med att de har ju 3 nya filmer till. Utöver då de här 7, 8, 9. Eller vad blir det? Jo, 7, 8, 9 va?
Mm.
Många.
Och precis, och sen det 3 spinner från, sen skulle jag ha 3 stycken till. Fast de skulle då utspela sig i en annan del av galaxen. Med helt nya karaktärer och sånt. Och det kan vara ju så rätt intressant att se mer universumet. Men nej, men alltså
har du märkt av någonting av det här pay-to-win-systemet som de har med lootboxen?
Nej, det var det jag skulle ta upp. För att vi såg det här med Shadow War också. Det har blivit en enorm höna av en liten fjäder av folk som inte har spelat spelet, har läst en grej på internet och sen utan att kolla upp något själva så kör de med det som fakta och sen bara gör massa antaganden och sånt därefter. För som det var med Shadow War, alla började dividera med att du behövde grinda hundratals timmar för att kunna, eller köpa en massa lootboxes för att kunna klara av Shadow War-läget efter kampanjen, så att säga, den här endgame. Och det var rent skitsnack, för det behövde du inte göra överhuvudtaget.
Där måste jag bara, eller avsluta du, sen vill jag bara flika in.
Just, och nu här med Battlefront 2. Visst, du kan köpa alltså så här lådor med kort, card packs så att säga. Det är inte lootboxes, men det är ju samma grej med ett fina namn. Eller fula namn om man ser på det. Men de här korten, varje kort har ju en, vad ska man säga, 4 grader. Och ju mer kort du har, desto högre card level har du. Och card level definierar hur höga kort du kan uppgradera och hur många kort du kan ha på dig samtidigt. Så på så sätt så kan du ju köpa dig till högre card level så att du kan ha mer kort på dig. Men när du har sånt här system som du lägger pengar, alltså det är som en slottmaskin, du vet ju inte vad du får. Alltså du kan ju lägga 200-300 kronor, även mer, innan du får de korten du vill ha eller behöver. Likadant så som du kan spela spelet och så köper du då ett cardpack för de pengarna du tjänat in-game. Och så kan du få dem jättebra kort direkt. Alltså det är sånt lotteri så att... Jag skulle inte säga att... Alltså, visst, man kan argumentera att det är pay to win, men när det är så pass mycket random grejer involverat så tycker jag ändå inte det. För att de här... Visst, många av de här ability-korten är rätt kraftfulla, men du måste ha jättemånga kort för att kunna utnyttja mer än ett kort samtidigt. Och sen ska du få kort i rätt klass, den klass du spelar. Och sen för att få nya vapen i spelet så måste du spela spelet. Det är precis som de har i Battlefield nu jättelänge. Att du låser upp nya vapen genom att döda med vapnet innan, så att säga. Och sen är det likadant det här tramset då med att Heroes skulle vara... Det skulle ta jättemånga hundratals timmar att låsa upp Heroes och sånt. Och jag har spelat 2 timmar, jag har jättemånga Heroes upplåsta. Jag tror jag saknar bara 3 eller 4 Heroes. Som är de absolut högsta top tier, Luke Skywalker, Darth Vader och Palpatine och sånt. Men de kostar ju bara runt 15 000 credits. Och 15 000 credits, det är lika mycket som det kostar att köpa 3 stycken loot crates i spelet. Så antingen spar ihop dina pengar och köper en hero, eller så köper du 3 loot crates och får kort den vägen. Och det är inte bara det, du kan inte använda heroen automatiskt direkt sen. För att använda heroes är precis som i Battlefront. Allting du gör under matchen får du sådana här battle points. Och de poängen använder du för att aktivera så du kan spela en hero unit eller en specialenhet. Eller att kalla in ett flygplan och så vidare. Och de hjältarna kostar ju 6-8 tusen battle points. Och det är mycket battle points. Det krävs att du är bra på alltså spela spelet. Så men bara för du är sån här Ulle 15 år med pappas kreditkort och köpte en massa kort och låste upp en massa heroes, så innebär det inte att han kan använda dem eller att han vinner alla matcherna. För det krävs fortfarande att du är bra på att spela. Så det är ju att det är pay to win är väl en sanning med modifikation, om man säger så.
Det är så tråkigt ändå att det är så jävla mycket komplicerade saker i spelen. Alltså jag hatar det. Det är så jävla... Jag förstår ju att de tjänar så äckligt mycket pengar på det, men jag tycker det sabbar så jävla mycket av allting. Det gör verkligen
alltså
det.
Så här, det finns ju där av en anledning, och det är ju för att spel kostar fortfarande...
Men sen så alltså, du har ju ett jättestort progression system. Alltså det de har gjort dåligt är att de har 3 olika progression system i spelet, så det blir väldigt förvirrande att reda ut allting.
Men så här är det ju, bara för liksom så här, varför sådana här existerar idag, det har en normsats, men anledningen är att vi har ju kvar samma prislappar liksom, men det finns något med inflation, och jag menar, ända sedan jag varit liten mer eller mindre så har inte liksom prislappen flyttat på sig, och det här är ju för att kompensera, och spel är svindyra idag att producera kontra liksom Super Mario 64.
Spelpriserna har inte ändrats de senaste 3 generationerna.
Nej, och jag menar, hade vi börjat flytta dem efter utvecklingen så hade spel kostat 1000 lapp idag. Så att, alltså, jag förstår varför det existerar. Men, och man får tycka vad man vill om det. Gillar man inte det om du köper inte spelet, det är det enda sättet att
gillar få igenom din åsikt. Alltså grejen är att du behöver inte ens lägga några pengar på dem om du inte vill.
Nej, alltså, och sen finns det ju vissa spel som gör det bättre än andra. Men jag är bara så trött på de här sensationsnyheterna som många av de större sidorna lägger. Alltså, jag kommer ihåg det var någon grupp där någon som hade sagt men jag hörde från en kompis att om man köper Shadow of War så måste man betala för slutet. Och då vet jag bara nej. Det har startat med att någon läste en nyhet på sig Polygon eller I don't know where, som brukade skriva så här: if you wanna play Shadow of War, well, you better pay up. Typ. Det är en sån här rubrik. Och så går du in där och så bara, nej, de har förstört spelet.
De
och så
bara spelar man det. Eller rubriken, sen har de gjort massa antagande. Och sen förvrängs allting mer och mer ju mer personer, alltså längre ner i ledet. Och...
Precis. Jag menar, och det är så här, alltså det är ingen som, det är som skriftliga recensioner idag. Alltså jag lovar att majoriteten bara scrollar ner och kollar betyget och stänger sidan. Mm. Det är alltså så här, folk, det är, varför, alltså så här, gå in på Facebook, det är så mycket delningar som bara är bullshit som du kan starta genom att bara ha en bra rubrik som folk vill hålla med eller dela. Mm. Så hela den här grejen med att det är så mycket negativ stämning och det feedar man på genom att sådana som Roger är lite trötta på detta, och då genom att liksom lägga fram lockbetet så nappar alla på det och så sprider man vidare, och så sen i slutet med Shadow Force så var det ju bara så här att nej, gör lite, alltså lite sidogrejer.
Du så behöver du verkligen inte göra mycket. Alltså,
nej, verkligen inte.
Alltså det var långt, långt innan jag var i närheten av Endgame. Så hade jag 4 stycken fort fyllda med maxnivå kaptener. Men jag har inte lagt en krona. Alltså jag hade så mycket ingame-pengar. Jag kunde köpa så många lootboxes jag ville. Alltså det bara kastades på en. Alltså bara genom att spela spelet. Alltså allting går ju härligt att det är Polygons recensionen på angående Shadow War. Och när vi har en recensent som inte vill eller ork eller tid och sätta sig in hur spelet fungerar och sen skriva en sån kommentar, då blir det katastrof. Nu har jag ingenting emot Polygon, men det var bara som ett exempel, för de egentligen där allting startade. Men alltså microtransactions överlag har inga som helst problem. Allting handlar om hur det implementeras i spelet.
Eftersom det här har det med kosmetik att göra, det blir med ett skit.
Nej, definitivt
och,
inte.
Och här har det, men här är det så stor chans som du säger. Så för att någon, jag menar, då kan man ju säga att Hearthstone, det är ju samma sak där.
Hearthstone är ju definitivt, där måste du lägga pengar för att vara competitive. Det kommer du inte ifrån.
Nej, och där kan jag köpa det mer, men här är det så mycket chans och så mycket skills som inte bygger på, för kortspel är kortspel, det är liksom så här, har du vissa kort och så är det matematik så vinner du liksom, mer eller mindre, och lite chans och så vidare, men här är det ju skills och det är andra faktorer, hur spelar dina lagkamrater, hur mycket pengar lägger, hur stor chans det är att få de här korten och så vidare, så att det har inga problem. Problemet skulle vara om du kan gå in och köpa liksom all bästa gear för typ så här 5000 och bara what's up bitches, typ direkt liksom första timman och bara meja ner folk.
Men då, så var det i Battlefield 3 och 4. Jag tror det var ett år efter 3 och 4 hade kommit. Skulle man köpa
att man bara kunde köpa allt direkt alltså.
Då kunde man köpa sån här upgrade eller unlock packs. Och ja, så låste den upp all gear och vapen och sånt och tillbehör till den klassen.
Men det man kunde inte använda det ranked, va? Visst var det så?
Ingen aning, jag bara så att man kunde köpa det. Jag tror till och med Bad Company 2 hade något sånt också, som jag minns helt fel. Nu var det så länge sedan jag spelade, men jag vet att BF3 och BF4 hade
för
det.
Jag för mig att man inte kunde använda det ranked, men jag kan ha fel. Men i så
det,
fall,
det är inte, då är det inte omöjligt.
Då tycker jag, då är det lite äckligt faktiskt. För då är det så här, om du har en 1000-lapp längre på kontot och bara...
Och så bara låser upp allting. Det är ju precis större skillnad där. För där köper du något specifikt. Jämfört med att köpa en lootlåda. Där det är helt random vad du får. Det var som jag köpte en crate precis innan vi slutade spela. För de pengarna jag tjänat i spelet. Och jag försöker fokusera på assault-klassen och heavy nu i början. Och så får jag 6 stycken av... av de 8 kort jag får är till officern. Men vad ska jag med dem till? Det tjänar ju ingenting på. Nej. Så det är så mycket random som spelar in. Jag menar, gillar man inte microtransactions eller sånt, köp inte spelet eller skit. Alltså, du har alltid ett val hur du vill göra. Men allting handlar om hur det implementeras och hur balanseringen sker.
Rösta med plånkan.
Jag hade ju en så jävla bra segway nu över till nästa, men du sabbade det för mig, Marcus.
Jag tar tillbaks plånkan.
Nej, men alltså nu, fan då Roger, nu störde du mig i min tankegrej här.
Inga stars aligned här ikväll alltså.
Nej, alltså allting bara sabbas direkt här.
Nej, men jag hade en bra segway över till nästa katastrof som är också, som är liksom bara, det är gjort för att man ska grinda och inte orka.
Ja, tänkte
så att det var den segwayen jag hade. Ja.
Ja, men du ska få ta den här segwayen också. Eller den övergången. Men, jag hade bara en sista grej där.
Ja, förlåt att jag störde.
Nej, jag kom off track här nu. Vad var inne på? Jo. Nej, men vi går vidare. Där jag tror jag sagt väldigt mycket om det. Alltså grejen är, så länge du själv kan låsa upp allting genom att spela, så ser jag inga problem. Nej. Och är det random grejer i lådorna, då kan du inte styra själv vad du får, för det kan innebära att du kan lägga ner alltså jättemånga pengar. Nej, det jag tänkte på, det var det du sa angående rösta med plånboken. Alltså anledningen, de gjorde en statistik på mobilspelen. Och de är ju free to play och sen lägger man pengar då för att fortsätta spela eller spela snabbare eller Candy Crush och allt det. Det är inte jättemånga, alltså till antalet som lägger pengar i de spelen.
Ja, men de
som gör det lägger jättemycket pengar.
Det är spelberoende, alltså de lägger liksom tusentals dollar per år typ, vissa av dem.
Ja.
Det är liksom,
så det där med rösta med plånboken blir ju svårt när du har, det räcker att ha då whales som lägger jättemycket pengar. Så.
Alltså free to play bygger ju på alltså, analyser av spelberoende och hur man lockar till den publiken. Det är jätteutstyrt, det finns ett South Park-avsnitt eller flera till och med när de driver om detta för att de gör spel själva liksom och allting. Det, och det är så här, de bara, ah, men vi utnyttjar liksom folk som lider av spelberoende typ. Mm. Det är så det går till.
Nej, men det, alltså det är en psykologisk grej så att...
Ja, liksom när du spelar free to play, bara, det chimes, du vet, så här, mycket bekräftelse, du är duktig, vet, alltid bara, vet, du kan klicka på en sak och det är som att du har blivit president typ, vet, det är otroligt så här, bekräftande och,
ja, men allting som skiner, alltså det är för att trigga vissa impulser i hjärnan, det är,
de dopaminerna är, alltså, bara,
de är väldigt smarta som, de mobilspel som lyckas, det är de som verkligen lyckas med och få alla de triggers att gå igång.
Ja.
Men vi kan väl återgå till Battlefront senare någon gång kanske när, eller nästa år när vi har Game of Year-podden eller sånt och diskutera om när vi har spelat igenom allting. Men ska vi gå vidare till nästa spel här innan Roger håller på och exploderar av
Jag tänkte bara innan vi går över till det exploderar även i mitt spel, så att jag tänker det samspelar rätt bra. Jag tänkte bara kort prata om Call of Duty. Recensionen ligger uppe på vår sida nu och vi har ju kört en hel del, det har vi ju nämnt här i podden också, men du och jag har aldrig egentligen gillat multiplayer i Call of Duty. Det går för snabbt, first shoot, first kill.
Ja, alltså Team Deathmatch och de grejerna, nej, jag har inte gillat dem spelläggare.
Det är för mycket 13-åringar och för vi är för gamla, säger vi. Men de har ju den nya spelläggare som heter War, som är så jävla roligt. Det är liksom, det är rush med tre punkter med objectives som kan vara håll den här punkten, bygg den här bron, spräng den här utrustningen och så vidare. Och det har varit förvånansvärt roligt faktiskt.
Det är det enda som är roligt att spela då.
Ja, multiplayer-mässigt tycker jag det. Som sagt, alltså, gillar man redan Call of Duty så är det bara jättebonus, men jag vill bara nämna att alltså, det kan vara värt att hålla utkik för längre fram om man inte så här, vanligtvis köper Call of Duty, men kanske ni kommer på en rea. Och sen måste jag faktiskt ge shoutouts för att kampanjen är den bästa kampanjen jag någonsin spelat Call of Duty. Jag tycker att den är så bra och Call of Duty 2 är mitt favoritspel i serien. Och det är typ liksom en modern tappning av Call of Duty 2. Men den är mer cinematisk. Allt ser bättre ut, allt låter bättre. Det är fortfarande liksom inte liksom bättre filmnivå på ljuden. Men,
nej, men det är liksom inget annat spel som är.
Nej. Dock är det snyggaste krigsspelet i historiska krigsspelet någonsin. Det är faktiskt snyggare än Battlefield skulle jag säga. Och kampanjen har förvånansvärt bra liksom handling, karaktärer. Det är egentligen den svagaste delen av spelet är landstigningen på D-Day, beachen liksom. Det är den svagaste biten, så jag var inte jättepepp efter första delen, men sen blir det bara bättre men och bättre.
Alltså jag förstår inte varför de hade med den, för vi har gjort den 800,000 gånger redan. Alltså den är så uttjatad.
Ja, men du vet, man kommer där med båten, man bara, jaha, nu kommer det bli slakt. Så här. Man har sett det 100 gånger i film och serier. Och, så man bara, det är som du säger, jag var så här, bara, kan inte det här bara ta slut? Och så tar det slut och så blir allt bättre därefter. Och det känns typ som att man spelar så här en spelversion av Saving Private Ryan och Band of Brothers typ. Det är någon så här referens till mig när du går ner i en källare och hittar en liten flicka och tar fram choklad och jag bara, det var inte en flicka, det var en pojke senast, men I've seen that shit så här, i Band of Brothers när de kommer till det är ute där på natten när det är en kille som tar fram choklad till en liten pojke typ som gömmer sig i ett förråd under marken. Så att det är fullt av referenser, vilket inte är dåligt, men så här, det är typ som en best of collection så att säga av olika liksom källor då, som film och spel och liknande, men i modern tappning och sådär. Så att gillar man kampanjerna i Call of Duty och tycker att War låter intressant, så kan det faktiskt vara värt lägga 500 tycker jag, men annars senare liksom. Så att jag ville bara göra en liten shoutout för att jag faktiskt var väldigt nöjd med Call of Duty i år.
Gott är det.
Men vad att köra bil också rätt gutt, eller?
Nej, det är det inte.
Du har ju inte körkort, så du vet kanske. Jag har inte heller körkort dock, men.
Nej, jag har inte körkort, men jag har ju kört. Jag var 17, så det har jag ju kört. Det är ganska nervöst alltså så. Jag har ju kört bil. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om att köra bil i Need for Speed Payback, och det är inte roligt. Usch, det är inte kul.
Är det så dåligt alltså?
Inte första 5-6 timmarna, men jag tror jag vet vad Roger är inne på här, för att så när du kör storyn och du kommer
som suger pung. Det är så dålig. Det är så dålig.
Ja, är det motion cap, är det motion capture igen?
Som nej. Alltså det är berättelsen i sig som är
sån här hippa, du vet, som ska prata slang, du vet, det är sån här. De försöker vara lite
thugs, alltså.
De försöker vara lite så här Fast and Furious, men det blir där, jag sitter och skrattar, nej
men jag märkte något väldigt snabbt. Det var att jag spelade, tror jag, första två story i uppdragen, och sen kommer du ska ta hand om nästa story uppdrag och så för att låsa upp det story uppdraget så måste jag göra massa ta ut en massa andra sån här grupper. Någon drifting-klubb och någon drag racing-klubb och massa sådana grejer för att då låsa upp story-uppdraget. För att man behöver de här olika grupperna på sin sida för att ta hand om den stora bad guyen i hela spelet. Men första omgången, de första fyra grupperna man tog ut var inga som helst problem. Jag hade bil som låg i den nivån man behövde ha. Och så kommer man till andra omgången när man ska ta ut sådana här grupper. Och så ser man då, min bil har 170 vad ska man säga, level. Alltså det baseras på hur bra din... Alltså
som är just väldigt bilen. Konstigt beräkningar på den leveln.
Ja, alltså det beror på grundstansen på bilen och sen vilka uppgraderingar den har i bilen. Och så kollar man då vad uppdragen har som recommended. Så ligger det på 200 plus.
Mm. Och det går bara... knappt, alltså det går inte vinna om man inte är jämnbördes i alla fall.
Nej,
alltså, bilarna är så överdrivet bra.
Ligger du mer än 10 under så får du enorma problem.
Ja, det går inte. Jag har inte, alltså det är knappt man vinner om man är jämnbördes liksom ibland. Alltså det är väldigt, väldigt så här.
Nej, men alltså det första omgången så jag tror mina bilar, jag tror jag hade bil på 150 och de skulle ha 180 eller sånt som minimum på... Både på driften och på offroad. Och det var inget som helst problem att vinna dem. Men då tänkte jag, fan, det var ju bara 30-40 under. Det ska väl fortsätta gå senare. Nej, det var en brick wall direkt. De bara blåste förbi en.
Ja, och då innebär det att man måste köra om andra tävlingar. För att det finns inte jättemycket annat att göra i världen.
Antingen kör du om... andra grejer som du redan gjort, eller så gör de storyuppdrag som du redan gjort för att få in pengar så du kan köpa en ny bil, och nya bilar kostar jättemycket pengar och du får jättelite för när du vinner.
Ja.
Och sen måste du köpa kort, eller det är inte bildelar sig, utan det är ett, nu är vi tillbaka det här med kort.
Ja, det är det här, den här uppgraderingssystemet är
det är helt dum i huvudet. Alltså du köper, det är inte växellåda du köper, utan det är ett kort på en växellåda och sen kan du ha olika bonusar och liknande. Mm.
It's like Pokémon,
som är random när man får dem. Man får en sån efter varje tävling.
Du får, ja, precis. När du vinner en tävling så får du tre val, alltså tre kort och så är det random vad du får.
Så får man välja ett av dem.
Mm, precis. Och sen då kan du köpa specifika kort hos tunern. Eller så har du, säg du har fått kort som du inte vill ha. Och så har du tradat in dem mot blanka kort. Så kan du betala tre blanka kort för att dra på ett... roulettehjul för eller ett slottmaskinhjul för att få ett kort. Det är så mycket random involverat så att man blir gråhårig. Och problemet är att för att komma vidare så måste du grinda något så fruktansvärt och sen hoppas att du får de korten du behöver för att komma upp i närheten av den minimumkrav för att ha en chans att gå vidare i storyn.
Så kan inte skills rädda dig liksom, utan du...
Nej, alltså skillsen är bara så mycket. Men ligger
allting
du 30-40...
Allting kostar så mycket pengar.
30-40 levelar efter så spelar det ingen roll hur bra skills du har nästan, för att du kommer åt helvete. Och precis som Roger säger, allting kostar snorigt mycket.
Alltså jag blir chockad att om man kommer till ett nytt garage så måste man köpa det garaget för typ 30 000. För att man ska kunna få den som en sån fast traveling point till det garaget. Så till och med det, så man får välja liksom, ska man köpa en ny bil eller ska man låsa upp garage eller ska man köpa upgrades som bilarna man har, och allting måste grindas hela tiden.
Eller ska man spara till att köpa en ny bil?
Ja, och sen låser man upp nya bilar när man har klarat av en sån här helt tävling. Kan man låsa upp bilar som man sen får köpa om man vill?
Ja, alltså, grejen är att du låser upp bilar för att du låser upp möjligheten att köpa dem.
Ja, men precis.
Det absolut största problemet är ju däremot att när du går in i bilaffären och så ser du vilka bilar är. Men det är ju ingen jämförelse med den bilen du redan har. Så det, du vet ju inte om bilen du ska köpa är bättre eller sämre än den du redan har. Om du inte kan alla siffror i huvudet.
Nej.
Men det finns ju ingen vettig människa som kan det. Så att, nej,
sen vill jag vill bara säga också att jag tycker inte det är alls roligt att köra. Jag tycker det känns för jävligt att köra offroad. Bilen bara stussar och hoppar och man har ingen kontroll alls på hur man ska köra. Jag tycker det är så dålig jävla fysik. Även fast det är ett arkadspel så ska det inte kännas så att köra på grus. Alltså,
ja, det är inga problem offroad däremot,
men... Nej, det känns hemskt. Alltså jag kan, det gick inte styra för mig. Alltså det gick inte. Det bara skaka hela tiden. Det gick liksom inte
att få någon, på hans kontroll.
Och bilen bara liksom, antingen så började den sladda direkt, alltså gå in i sånt slide-läge. Eller så är den liksom det finns två modes liksom. Det finns liksom inget mittemellanläge. Alltså jag tycker det känns så jävla dåligt att köra. Alltså jag tycker de har misslyckats fatalt. För de försöker gå på den här Forza Horizon-grejen. Man kör i en öppen värld som är jävligt
mycket tristare. Ja, alltså detta är ju inget nytt för Need for Speed heller. Att köra.
Nej, men du får en punkt här. Ska du hitta en del till en bil?
Det är
mycket så. Och du får XP för varje gång du gör någonting i världen och går upp i level. Alltså de har ju ett
Need for Speed Horizon. Den leveln, den fyller ingen funktion.
Nej, absolut. Det gör du inte. Det är det som är grejen med att den fyller ju en mycket roligare funktion i Forza, för där låser man upp grejer. Fort man gör någonting i Horizon så ser man den här leveln bara stiger tick, 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 och sen får man kanske nya pengar eller en bil varje gång man går upp i level och sådär. Så det är liksom det är en väldigt, väldigt dålig take på Horizon, men jag ser vad de har försökt göra, men det funkar liksom inte. Jag tycker det, jag tycker det.
Nej, alltså jag håller med dig. Alltså, jag har inte spelat Need for Speed nu på... Jag spelade inte för Need for Speed som Ghost gjorde. Jag spelade inte Rivals. Och
det var bättre förra.
Alltså det var roligt de första timmarna innan den här grind-betongvägen kom i ansiktet. Sen var det inte roligt längre. Tyvärr. Det hade potential.
Nej, jag har spelat, men jag vill lägga in att jag trodde jag skulle säga detta, men jag har varit så uttråkad på detta och jag älskar nya Assassin's Creed, så jag har spelat det mycket, 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 mycket mer. Så, nu har jag bara sagt det, nu går vi vidare.
Nej, Roger vill säga upprörd, han måste nästan
han är
riktigt arg där ett tag.
Jag vill bara inte att vi pratar om att jag tycker om Assassin's Creed. Så vi går vidare.
Oj, känns det är tabu eller?
Det blev väl mer diskussion om det i Game of Year-podden. Men Blumsen, du har diggat in i de små mardrömmarnas värld igen. Oh, ja. I andra expansionen till Little Nightmares.
Yes.
Kommer vi fram till namnet på expansionen nu?
Hideaway.
Hideaway, så var det.
Hideaway. Första expansionen har vi en liten skriftlig recension på hemsidan, och där spelar man som en karaktär som man faktiskt ser en skymt av i huvudspelet. En liten pojke som ligger i en bur som ett monster drar iväg. Det är inga spoilers, utan det är bara en jätteliten del. Och
som helst bakgrunden när du springer till världen, eller?
Ja, i första spelet. Och det roliga är att i båda de här DLC-bitarna som har kommit av 3 då, så sker saker då. Du ser ibland hur karaktären gör saker, och saker du vet man kommer ihåg från huvudspelet ser man i typ ett bakgrunden eller sådär. Det är jävligt snyggt faktiskt. Får man lite så här flashbacks och bara nice one. Vilket också gör att det är rent ekonomiskt fördelaktigt för att man återanvänder assets. Vilket inte känns liksom, det känns inte billigt, det känns förståeligt också.
Men det är ju samma värld.
Ja, alltså det är 80%, 90% i nytt, så att det känns liksom inte som att man tummar på det. Det känns bara som en snygg referens. Första spelet är, det är mycket så här, jag tror det heter Depths. Ja, The Depths. Och då är det fokus på vatten och ja, ett monster med långa armar. Och du vet, så här, om du hatar hajar och är rädd för vatten, då kommer du få panik typ. och det är liksom, det är lite kusligt genom hela spelet. Man känner sig utsatt. Det påminner liksom om huvudspelet ett mycket tematiskt sätt och stämningsmässigt. Men det här spelet är mycket mer fokuserat på de här små triangelgubbarna då som springer runt.
Ja, jag undrar, jag testade demot bara lite snabbt. Jag undrar om det var för jävla hattifnattar som sprang runt där. Och...
Precis, de hattifnattarna är dina kompisar i den här delsen. Och de är jättesnälla faktiskt. I början, alla jag tycker Pikmin. De är jätteobehagliga. Ah, ja, men typ Pikmin fast typ en snedtänning eller någonting.
Ja, men precis.
Ja, nej, men de är obehagliga. Det är typ keramikfigur gone bad eller någonting. Och nej, men du plockar upp de här och du tar upp dem och kramar dem lite och så sen följer de efter den lite som typ tvångs typ älska mig typ och gör vad jag vill eller någonting. Ja, nej, men det är lite roligt så här och så kommer en så här chime sound så här. Riktigt manipulativ. Nej, men du går inte den här världen då. Genom att du har de här kompisarna så kan du öppna dörrar då med tre stycken för att man behöver vara tre stycken för att öppna den här tunga dörren. Och det man gör här är med att man ska samla ett visst antal till en stor sån här coal burner liksom där man slänger i. Ja, men du vet, tänk. Ja, men ja,
för ska du slänga in dem i coal burnern?
Nej, så hemskt skulle nej, de får leva. De ska bara springa och hämta kol hela tiden. Men du behöver ett visst antal för att den ska komma upp i en viss rotation och så.
Så att du ska samla på en massa barnarbetare?
Ska vi inte vara sådär. Nej, men det är väldigt mycket fokus på pussel. Och det är inte läskigt typ någon gång alls. Det är väl typ en gång, tror jag, som de försöker göra det läskigt, eller två.
Det är inte så att du har massor av grejer som kan döda dig, sånt som du hade i huvudspelet.
Jo, men det är väldigt få tillfällen. Okay. Det är typ två eller tre tillfällen ungefär. Eller två eller tre rum så här. Så att det är inte alls lika läskigt och det är ljusare överlag i miljöerna. Och det känns mer som att man spelar ett pusselspel bara. Vilket jag gillar ändå att de kör liksom att det skiljer sig rätt mycket från DLC-bit till DLC-bit. Nu var det typ 2-3 månader sedan jag körde senaste biten. Men det ligger ändå färskt i minnet och man känner liksom att men det var en helt annan upplevelse. Och först var jag lite såhär, inte så mycket pussel. Men sen kom man in i det och så tyckte jag faktiskt att det var rätt tillfredsställande mot slutet. Och det varade väl kanske 45 minuter, en timma. Och så var det med första delen och så är det väl med tredje delen. Så att
vad kostar de separat?
Jag vet inte, jag måste vara typ en 100 eller 90 spänn eller sånt där. Och huvudspelet är väl typ 200 skulle jag tippa på.
Ja, men då är det helt okej pris.
Ja, huvudspelet tar 4 timmar och det här är väl ungefär 3 timmar och kanske 2,5-3 timmar. Så att, alltså jag tycker originalspelet är grymt. Det är typ mitt... Det är årets nedladdningsbara för mig.
Mm. Jag sitter och väntar till det kommer sån här Game of Year-tjusen med allting inbakat.
Precis, nej, men det är, så att jag, skitbra DLC. Jag köper redan nu om ni köper huvudspelet och gillar det liksom. Första delen är tillräckligt bra.
Jag gillar det första, eller jag gillar det och huvudspelet.
Ja, visst känner du lite peeps på Treasure Studios?
Ja, det gör jag. Alltså så.
Bekanta liksom?
Ja, absolut. Vi har umgås en del av dem när jag bodde i Karlsson.
Coolt.
Men var är inte det Malmö studio?
Nu är det
jo,
med,
ja. Nu mer ja.
Mm.
Mm. Jag bara tänkte du.
De har ju gjort det här vad heter det? Det här VR-spelet också som heter något coolt. Man typ hade händerna i en box eller någonting. Jag tror det har släppts.
Det låter ju.
Ja, men det heter någon sån här Spotnix eller något sån här coolt namn.
Deras första Sony var Ragdoll Kung Fu i alla fall.
Ja, okej.
De har jobbat lite på lite Big Planet till Vita och lite sånt.
Ja, men precis. Nej, men de har gjort en del och så alltså jag satt och tänkte på det. Fan vad duktiga vi är på mysspel i Sverige alltså. Med Unravel och detta. Sen dansken är rätt bra också på Inside och Limbo.
Ja,
och
så det kan vi diskutera, men
danskjävlar. Nej, men
nej, men vi har ju ändå alltså bra.
Vi är duktiga på faktiskt rätt mycket, alltså gör kreativa spel. Det är inte bara liksom Battlefield och
nej.
Och Battlefront, utan vi är duktiga på små spel. Soinky Games är också väldigt bra tycker jag. Sticker Tur Man, Flipping Death.
Faris har ju verkligen lyckats med att göra spel. Jag menar Brothers och Tale of Two Sons var ju fruktansvärt bra. Och A Way Out ser ju riktigt imponerande ut. Så det ser verkligen fram emot.
Det där spelet ska jag köra med min fästmö. Det blir
jag gillar idén att de har påtvingad co-op.
Ja, jo, men och han var så jäkla entusiastisk gällande det. Så jag var så här, okej. Okay, det här är Fares. Jag såg vad han gjorde med Brothers. Han kommer göra något speciellt.
Han har redan credit hos mig för framtida projekt.
Det kommer vara någon sån där moment när man bara holy shit. holy shit. Du vet, så här, du vet, man bara fattar vad hans tanke var,
ja, men bakom han hela har grejen. Sin filmskapare bakgrund också som han applicerar till Brothers, och alltså berättandet och storyn och sånt, så att
det ser ut att följa med det. Roger, har du spelat Brothers?
Jajamän, jag har spelat det 4 gånger.
Ja, du vet ens, i slutet där man ska simma men att man styr med sin brors spak.
Mm, precis.
Det, alltså du vet när det händer, du vet när jag bara, när jag simmar över där, du vet jag bara lägger från kontrollen och jag bara.
Mm. Ah, det är ett jättefint bra spel verkligen. Jag älskar det.
Det där var bra. Mm. Nej, men vet, jag var så här, alltså aldrig har något spel gift narrativ och spelmekanik bättre än så här. Det var liksom så här, jag vet att Total Biscuit har typ bärt den flaggen också jättelänge för just den scenen liksom.
Ja, men det var lite konstigt i början innan man lärde sig hur man skulle styra dem i och med att man styr varsin broder dem med varsin analog spak, men när man väl kom in i det och sen då deras resa där för att försöka rädda sin far och det de upplever på den resan och ja, det, alltså det är ett av mina absolut favorit nedladdningsbara spel genom tiden, så är det.
Mm. Nej, det är fint. Jag kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg liksom dagen jag spelade det till mig, så liksom jag skulle plugga ett litet matteprov. Men jag spelade The Brothers istället och det var bättre.
Det var bättre än matteprovet.
Ja, X och Y och sånt där upphöjt till, det är inte lika roligt. Men jag klarade provet så det var okej.
Okay. På tal om äldre spel som vi har spelat om, The Brothers kom ju faktiskt som en remaster, men Rockstars och Tim Bondis L.A. Noire släpptes nu som en remaster och lite snyggare grafik och äntligen 60 solid FPS, och jag har spelat en del på PS4 nu, remaster, spelade hela spelet på 360. Roger då spelade igenom hela första gången det begav sig, och det har också du gjort.
PS3.
Ja, du körde, jag körde Game of the Year Edition, körde jag på PS3.
Mm. Och du har även lyckats nå bort det på Switch. Och,
jag har både kört PS4 Pro-versionen och Switch-versionen. De var så himla generösa. Typ. Ja. Så att, och det är väldigt roligt nu, för att det här är ju liksom ett spel som, alltså när det begav sig så var ju ansiktsanimationerna out of this world.
Ja, alltså, och allting var ju verkligen...
Ja, och jag måste säga att alltså, så här, världen, alltså när du åker runt i den... Du hade kunnat skippa den enstaden, för att den ser inte speciellt bra ut tyvärr, och jag transporterar mig bara...
Ja, den är väldigt tung och alltså den är där bara för att du ska ha någonstans och utspela det, ska utspela sig.
Och det verkar som att de flesta som jag pratat med liksom fast travelade till nästa point, så att den existerade inte för de flesta. Men när du väl är inne här då på PS4 Pro då, i utrymmen, säg en gunshop eller någonting, du vet, det är lite dunkel, så här, lite mörkt, och så har du en lampa som faller ljus på ansiktet, och du har de här pärmarna och vapnena, och så pratar de och man ser deras ansiktsrörelser, så inser man det är faktiskt inget spel idag ändå som lyckats, även om det inte är superhögupplöst, för att de har liksom inte, de har ju uppresat animationerna lite, men de har ju inte ändrat om liksom det inspelningen så att säga, så det märks att ansiktena inte alltid är, speciellt när man är lite närmare, att det inte är superhögupplöst, men det är så bra gjort att när man är lite längre ifrån med kameran så ser det ut som att människor står och pratar. Mm. Så att man har verkligen behållit det. Och på Switch-skärmen, eftersom den är så liten, så blir det faktiskt påtagligare många gånger också då. Just för att du har en bit ifrån dig och ansiktet blir mindre liksom från dina ögon perspektivmässigt. Så där ser det också jäkligt bra ut. Och sen kan de vara lite så här roligt överdrivande nästan med sina grimaser och sådär, och bara, jag ljuger inte, och så bara, du vet, jag bara, jo.
Så han riktigt bara titta åt annat håll i rummet och ja, jättesmajs och nej, jag ljuger inte.
Men det är väldigt svårt och liksom ändå, alltså vissa saker tror man, alltså så, jag tycker, alltså jag har aldrig riktigt fattat det, jag tycker att jag gör rätt, men jag gör fel ändå.
Men de lyckas bäst lura sen ibland.
Jag håller med om ansiktsanimationer. De är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt snygga är de.
Apropå det du sa, jag tycker att jag gör rätt, men blir fel ändå. Det är något jag tror alla känner igen sig här i livet.
Ja, nej men alltså jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Det är för otydligt ibland om man, hur man gör. Ja.
Alltså ibland, i senare fall så kände man nästan att Du har ju tre stycken svarsalternativ, eller tre stycken grejer du kan göra under förhören. Antingen tror du på dem, eller det är truth, doubt och lie. Som de nu, och någon, det är idioti. De har dött om truth till good cup, lie till bad cup, och nej, doubt till bad cup och lie till accuse. Och just den här ändringen, good cup, bad cup, den är, jag tycker, jag gillar inte den. Jag tyckte det var bättre.
Nej, de,
det var mer logiskt innan. De hade en sån här lullig förklaring till varför, men att det var för att förklara mer hur han Cole agerade just när man valde alternativet. Men jag köper inte den ändå.
Han är ju väldigt, väldigt konstig, men ibland pratar han jättevilt. Sen är helt plötsligt bara, du gjorde detta. Bara blir han helt så här skits och börjar skrika på någon som en gammal tant som inte har gjort någonting. Det är ju, man, det som är lite synd är att, alltså man, att man hör att rösterna är inspelade i en studio. För det är liksom inget eko på rösterna och sådär. Det är lite, det tar bort lite ur...
Jag märkte det på i andra, eller första riktiga fallet. På, ute på mitt ute på en train yard och så stod polisen där och förhörde en av arbetarna där och man riktigt hörde hur det var inspelat i en studio på hans ljud. Det var, alltså, du står i en studio, du står inte ute på ett öppet fält, grabben.
Nej, de hade kunnat göra bättre så här, alltså de hade behövt liksom placera ljudet, sätta in ambient noise, blanda det bättre, använda allt det där, och kvaliteten är lite så där, vet, halvbra i grund och botten, så att den var ju, det är ingen superkvalitet på inspelningen. Vilket också är konstigt, för att ja, nej, men det håller jag med om, det märks faktiskt.
Men sen
enda ursäkten är ju att spelet utspelar sig för länge sedan, så man kan tänka sig att de inte hade så bra mikrofon eller pratade
sådär. Alltså, man hör ju att det är studioinspelet.
Ja, jag vet. Så... Men det låter lite burkigt liksom alltid.
Det ligger ju inget ljud, bakgrundsljud, när rösterna är, vilket det låter jättekonstigt.
Det är ju inget eko eller någonting. Alltså, det blir inte den här rymden. Alltså, man kan förbise det, alltså, i spelet. Det är inte så att det förstör spelupplevelsen.
Vi tänker på det för att vi liksom vi petar på alla detaljer och tänker efter. Men man tänker bort det när ett fall liksom är intensivt och man kommer in i det. Liksom.
Ja, men jag fattar inte detta spelet. Jag tycker inte om detta spelet. Jag fattade inte det när jag spelade första gången. Jag fick aldrig personlig kontakt med han, vad nu heter.
Hur lyckas du missa det?
Nej, alltså han är helt opersonlig för mig. Han tycker han är fruktansvärt.
Han klättrar ju på karriärstegen.
Det är alldeles för spretigt. Jag tyckte det var det då. Helt plötsligt var det över och jag hade inte fattat någonting av storyn. Jag tycker det är väldigt spretigt. Man flyger från ställe till ställe och helt plötsligt så är man detektiv. För att man har, nu när jag har spelat det, jag har spelat nu 2 timmar kanske och sådär, och jag tycker fortfarande att det är väldigt... Nej.
Alltså det jag gillade med storyn, det var ju huvudtråden med den här Black Dahlia grejen. Den här seriemördaren alltså, som tantar då Cole genom hela spelet. Men avslutningen på den var ju lite, kändes lite lustig.
Han var lite B-film sådär över det.
Ja, men just, alltså det är ju ett verkligt fall, den här med Black Dahlia. Och det har gjorts i... filmer och annat.
Jag minns inte ens det fallet.
Nej, alltså det är inte ett fall, utan det är någonting som syr igenom många fall.
Ja, men det är ingen sån, jag tycker det är alldeles för spretigt. Jag förstår inte. Nej, jag har aldrig fått någon.
Det är ju för att han gör massa olika cases. Nej. Ju.
Alltså, tycker ni att han är intressant?
Ja.
Alltså jag skulle inte säga att huvudattraktionen är ju att lösa fall.
Ja,
men de har gjort det sådana här djupare, han är militären, du vet, och det är massa grejer, så jag fattar ingenting av detta.
Men...
Nej, men det är väl lite, det är väl inte det bästa kanske. Alltså, så de kommer ju inte vinna något pris för liksom best story.
Nej,
men...
nej.
Interaktivmässigt var det jäkligt coolt när det begav sig. Jag tycker fortfarande
speciellt
att det
är... Speciellt förhören, alltså, och sen då när du kommer till brottsplats och du ska leta ledtrådar. Och just då, beroende på hur många ledtrådar eller vilka ledtrådar du hittar, så kan du använda dem i förhören sen.
Alltså kollar du sen på typ Sherlock Holmes-spelen, så är de ju väldigt inspirerade nu, alltså de senaste av Eleanor. Sen kan man ju bara det känns bara eftersom de är ungefär i samma tidsera.
Speciellt senast True Crime eller Sherlock Holmes-spelet var ju, förhören där var ju väldigt åt Eleanors håll.
Precis.
Men det jag tänkte på är just i de här förhören, ibland så kan man ju, beroende på vad de svarar, så har man en lista då, notebook med allting man har samlat på sig då, bevis och sånt man har hittat. Och så är du hittat en pistol, så kan du åka till en vapenaffär, så kan de spåra pistolen för vem som har köpt den och hit och dit. Och Det fanns ju inga mobiltelefoner, så vill du ringa någon så får du leta upp närmsta telefon på ute i området eller låna telefonen i huset du är i. Det är ändå rätt kul faktiskt. Mm. Nej, men just då så tänkte man, man är helt säker på att han ljuger. Och sen måste man då bevisa att han ljuger då med en något av fynden du har då. Säg att du tror han ljuger på grund av att någon annan, något vittne har sagt en sak, och så måste du då matcha då det vittnet har sagt mot att accusar honom. Det här var ju jättefin svengelska.
Anklaga.
Men som är helt anklaga, tack. Och ibland så finns det mer än ett grejer man kan använda då för när du anklagar honom. Ibland är jag så säker på att det känns så logiskt att den grejen kan jag använda för att motbevisa det han sa. Och så är det fel.
Mm.
Men det...
Jag tycker det är väldigt otydligt ibland just på sådana saker.
Ja.
Okej, det ska inte vara för tydligt, men alltså det kunde finnas något mer. Nej, nu tog du fel istället. Alltså haft något mellanting kanske. Inte bara, nu fick du ett kryss där för att du tryckte fel svar. Mm.
Saken är att du kan aldrig misslyckas med ett case. Du kommer alltid få personen fälld, men du blir betygsatt i hur bra du gör ifrån dig. Men du kan aldrig misslyckas, så att det blir aldrig så att du får en sån här väg att jag kommer inte vidare i spelet för att jag misslyckas med det förhöret och sånt. Du kommer alltid vidare hela tiden.
Mm. Absolut.
Vilket är i och för sig positivt också, för att då blir det inte så att folk fastnar i spelet så att säga.
Nej, absolut.
Utan det.
Jag hade velat ha en lite mer grå nyans av någonting, inte bara svart och vitt, bara känner jag.
Mm.
Men alltså jag tycker det är ett intressant spel, absolut. Jag tycker bara att det inte, det har en hel del grejer som jag inte gillar riktigt.
Striden är också lite forced ibland och känns ju inte superbra
heller. Nej, men där har du ju faktiskt läge att du kan klicka och skippa förbi alla actionscener om du vill.
Mm, det kan man faktiskt göra.
Oh, är det nytt?
Ja, det finns i menyn och du har kunnat hela tiden. Så gå in och kolla där så kan du bara klicka förbi alla actionscener.
Shit, det känns lite konstigt om man går in med en hagelbössa och bara skjuter ihjäl 7 pass i en bank liksom. Och sen bara, ja, nu är det klart här, nu sticker vi vidare.
Men apropå Switch-versionen då, lite kort bara så här.
Vad är de stora skillnaderna mellan Switch och bärbar, eller PS4 och Xbox då, om du skulle säga så?
Alltså så här, PS4 Pro, nu har jag inte spelat Xbox One X-versionen, jag gissar på att det är samma typ upplösning.
Det är samma som Pro, ja.
Visst är det 4K native?
Pro-versionen och X är 4K native, vanliga PS4 och vanliga Xbox One S är 1080. Och alla är 60 FPS, även Switch. Ja.
Yes, man kan säga PS4 Pro och Xbox One X samma liksom tak, de takar ut på samma nivå då. Mm. Ser förvånansvärt bra ut, fast som sagt, stadsmiljön ser fortfarande väldigt chaskig ut, och just speciellt med upplösningen, det blir liksom tydligt att det inte är så mycket detaljer där, men
spelet har inte åldrats jättebra.
Nej, men är liksom om du typ står och du vet, identifierar ett lik och du vet, kollar i jackfickan och så ser man trottoaren, bara, oh, det där är högupplöst. Där ser man tydligt liksom att de har lagt liksom lite tid på det. Och så där är det liksom jättefint då med texten i böcker och sånt där.
De har väl lagt det där det matters, så att säga.
Precis, där ögonen. Sen ibland kan man ju på andra ställen, om man är väldigt observant som jag brukar vara när det kommer till det grafiska, så då kan man liksom se att typ att här var trottoaren i upplösning 240 gånger 300.
Sen är frågan om PT man ska, alltså det får ju, det kommer till en gräns också.
Ja, jag vet. Så att, ja, men det är såklart. För det ska ju liksom vara kostnads liksom.
Men när släpptes det första gången? Var det 0506? Det är väl 10?
Nej, det här
är slut. Nej, 10 år är det inte.
8-9 va?
Är det 8-9?
Nej. Det här spelade jag när Ella hade följt, så var efter 2010. Eller om det var 2010.
Oj, oj, oj.
Hon födde 2010, jag vet att jag köpte det då.
Så det var, ja, det var ett väldigt sent 360-spel, PS3-spel i den generationen.
Mm.
Nej, 2010, 3 år in, ja.
Men hur som helst då, så PS4-versionen ser ändå bra ut i sina stunder, men som sagt, världen ser, det blir som att förstora lite på något som inte ser bra ut när man skalar upp det då. Så att, men just när det kommer liksom up close med karaktärer och när det är mycket vet, ljuseffekt och sådär, då ser det rätt bra ut.
Mm.
Men Switch-versionen då, på stor tv kan man säga att det är typ 360-versionen fast i 60 fps ungefär. Och det är ändå liksom, det duger.
Det är helt okej.
Det är helt okej. Det är liksom, om du har en Switch och, så tycker jag ändå du ska spela det spelet. Men det är just i handhållsformat som vad heter det, handhållet liksom, game mode som spelar liksom är som bäst. För det första är det bara coolt att känna liksom att jag spelar liksom ett full-fledged liksom, tv-spel på min, du vet, som man har spelat på en tv innan och så bara kunna ta med det här på att men jag ska flyga i 5 timmar. Jag ska lösa 3 cases.
Ja, precis. Det känns lite som ett perfekt spel för Switchen också, för att du kan spela det som en bytechunks, bara köra en case eller någonting sånt. Ja. Så att, ett case tar ju inte jättelång tid heller. Så.
Nej, men det tar mellan typ en 20-40 minuter ungefär. Och det är och liksom sagt, dyker upp en situation där du måste prata med någon och sitter på ett flygplan eller något händer, så är det bara klick power-knappen, klicka igen 3-4 sekunder in igen. Och, så det funkar jättebra för resor och sånt där, känner jag. Och sen just att eftersom allt är mycket mindre så ser saker och ting skarpare ut. Och speciellt om du håller en halv långt ifrån dig. Så det där lagom liksom, då hittar du en sweet spot. Bara, okay, jag ser till mycket av detaljerna och du vet den här, ska man säga, naturliga kantutjämningen som blir det som håller ett objekt längre ifrån sig själv. Man ser liksom inte defekten och sådär så tydligt. Den största skillnaden liksom som jag märker när jag håller i handhållet kontra att spela på tv och på PS4, det är väl att vissa shader och sånt inte är lika bra, men det är ju inte konstigt liksom. Men jag tycker att om du har planer på att resa mycket och tycker det verkar nice, så helt klart, då motiverar det ett Switch.
Eller gillar i sängen eller något sånt.
Ja, jo, men precis, bara känna att jag vill ha det portabelt för att det är så jag spelar spel nu för tiden eller kommer ha utrymme. Men vill du liksom, ska du spela i soffan och ha alternativen, då är det ingen snack om PS4-versionen, men det säger väl sig självt.
Ja, ja, visst.
Summa summarum med att det funkar väldigt bra portabelt. Punkt.
Mm.
60 fps, portabelt.
Och sen är det riktigt bra spel då, tycker jag.
Ja, och så har du liksom, du kan peta på skärmen och flytta runt så här när du sitter för upp. Kan du dra upp fingret så kollar du på personen, så drar du ner så kollar du på anteckningar. Och så kan man klicka istället på de här svaren. Vilket är lite bra om man, du vet, inte är jättevan vid vad A, B och kryss och Y sitter. Du vet, om man
spelar kontrollen på PS4. Överlag, alltså, när du spelade i handläget, eller när du spelar på tv, så antar jag att du använder Pro-kontrollen.
Ja, och då jag tycker att jag gillar Pro-kontrollen mer än PS4 minus att den inte har analoga triggers, men det funkar bra.
Hur är det i handhållet, läge att styra och sånt?
Alltså det funkar ju bra, det är inget superintensivt spel. Dock tycker jag det är bättre när man rycker av Joy-Consen, ställer ner och vet, sitter lite relaxed typ i en stol eller vet, så här. Det, jag har alltid tyckt att det känns bättre och så att det känns bra. Det funkar liksom. Det är inte så här, det är inte Call of Duty online liksom, så du behöver inte ha perfect.
Nej.
Ganska slappt spel.
Ja.
Där finns ju strider i spelet, men de är inte många och de är inte jätteofta.
De är inte så svåra heller.
Nej, alltså du kan ju lägga
in... Och du kan ju skippa dem också.
Ja, och du kan lägga in auto-target på dem, det skulle vara så.
Du kan faktiskt aima lite med, om du tar loss Joy-Consen och siktar så här och lockar on lite, så kan du faktiskt aima genom att höja liksom högra Joy-Consen och klicka av, så du drar en headshot. Det är lite
coolt. Tänker nu så här, om man fortsätter på detta och släpper GTA 4 till Switchen, vad roligt det hade varit. Jag älskar GTA.
Förutom att det är ett totalt värdelöst spel, men...
Nej, GTA 4 är jättebra.
Nej.
Fakt. Apropå ett spel som väcker känslor hos Sjöland. Vi ska gå över till
jag mutar mig så länge.
Ja, nej, det är så här. Jag har även fått nöjet att testa på Skyrim. Det är så att jag har aldrig spelat Skyrim egentligen. Ja, men alltså så här. Till Switch då. Så att jag har ju hårdtestat Switchen här nu med portar då. Och Elinor, fullt godkänt, väl godkänt. Jag skulle ge det B med dagens betygssystem som man har mellan högstadiet och så vidare. Högstadiet.
Mellan högstadiet, vad är det?
Betyg. Ja, jag vet inte. Där barn går. Hur som helst. Elinor, ska du spela portabelt? Köp om du tycker det verkar bra. Det är kontentan. Skyrim, som sagt. Jag har bara kört typ en halvtimme på typ PS3 tror jag var. PS3, 360 eran då. Hos en kompis. Någonstans i spelet. Så jag har liksom inte kört början och handlingen och sådär. Jag är ungefär 1,5 timme in. Drog upp det på tvn, konstaterat att det är ungefär samma liksom, situation. Det känns som 360 fast lite stabilare. PS3 var den som hade lite frame-problem. Men det känns som liksom, last gen, det funkar liksom.
Tycker du var snäll att säga att PS3-versionen hade problem? Det var brutala problem i Skyrim.
Ja, oh, men du förstår vad jag menar rent tekniskt, så ligger ribban ligger där. Så visst, det är inte jättesnyggt, speciellt inte på en 60 tummar då. Men i handhållet format funkar det väldigt bra, speciellt inomhus tycker jag att det funkar. Utomhus blir det lite så där. Träden ser faktiskt rätt okej ut, men just vet när det ligger lite så här buskar, du vet, som är lite så här halvojämna på marknivå, du vet, så här små detaljer, så ser det lite taggigt ut. Men det funkar och det är bara en cool känsla. Det var som de visade upp det i trailern där, när killen skulle flyga inrikes eller vad. Och så spelar han Skyrim. Det är liksom det är bara en cool grej att jag sitter och spelar Skyrim på ett flygplan. Och även om jag har spelat Skyrim innan, så förstår jag liksom hur stort ändå det är liksom. För att, men du kan inte göra det på en 3DS eller en PSP Vita, eller liksom det första sättet att spela det är portabelt. Om du inte, eller de här Nvidia Shield, nej, vänta, var de portabla?
Ja, men, nej, men de har ju portabel. Förutom laptop så är det väl första gången.
Men en laptop kan du liksom inte hålla sådär lätt mellan händerna och dra av joyconsen. Hur som helst, det är ändå en häftig känsla. Och hittills så, jag tänkte att i nästa podd när jag är klar med storyn, för att den är inte superlång, så kommer jag ge liksom en lite final verdict. Men, och får se om Sjöln hade rätt och så. Men hittills tycker jag det är rätt skoj faktiskt. Och det finns lite motion controls, du kan stå och veva lite med joyconen om du typ såhär sitter.
Fördelen är väl nu att du spelar nu 10 år senare, så att de faktiskt har hunnit fixa en hel del grejer som de inte hade fixat när jag spelade.
Jag har inte märkt av någon bugg ännu. Alltså det är såhär, det är inget vackert spel.
Nej, men det är ändå enhance-versionen.
Ja, den ser bra ut. Jag har spelat både 360-versionen, enhance-versionen och PC-versionen.
Och en... alltså enhance-versionen är ju snyggare än originalet, det är det ju.
Men... och sen finns det ju moddar med, vilket gör det lite vina också.
Ja, moddar är nice. Men hur som helst så, alltså ändå, första halvtimme, första typ såhär kvarten, så och så fick jag bara strida, så kom in i det, bara, men det här ändå. Alltså typ såhär, sitta på tåg och gå in i en liten grotta och ha ihjäl lite spindlar.
Det är gigantiskt spel, alltså det finns hur mycket som helst att göra. Det...
ja, men det är verkligen, alltså typ, om du har ett jobb där du reser mycket, då är det ju perfekt. Alltså detta typ på Breath of the Wild, då har du täckt upp 300 timmar minst. Så att den som vill döda tid och få mycket value, så ja, nu som sagt 2 timmar in, men jag tänker att storyn tänkte jag fokusera på rätt mycket den kommande veckan. Så i nästa avsnitt får ni lite mer final verdict där då, men eftersom jag fick koden igår kväll då. Men första liksom så är känslan att om ni ska spela portabelt och vi spelar Skyrim, så, och speciellt när jag spelar Skyrim och gillar det innan, liksom vet vad ni får, så tycker jag ändå att liksom versionen duger faktiskt rätt bra för vad den ska göra. Den får ett någonstans mellan godkänt, väl godkänt, åtminstone liksom den tekniska upplevelsen hittills. Eleanor känner jag liksom, det har jag spelat och är på väg en bra bit in nu. Och så att Eleanor får en väl godkänd som sagt, och det här får en hittills liksom godkänd nivå på det tekniska. Och, men båda liksom lämpar sig åt det handhållna, och det är väl lite det jag tror många köper spelen för också. Det är ju den här coola grejen att kunna spela portabelt, spela i sängen. Oh. Spela på flyget, tåget.
Och de här betygen är då Blomstrands personliga betyg. Reflekterar inte mina åsikter.
Så du menar hans åsikter reflekterar inte dina åsikter, Roger?
Nej, det gör inte.
Bara av intresse, jag vet ju vad Sjöland tycker om Skyrim, men vad tycker här?
Alltså, jag har ju spelat kanske jag har lagt 40-50 timmar. Men det är ju liksom överlag över alla versionerna. Så jag har ju börjat om på det ganska mycket och sådär.
Yeah. Du gillar alltså självtortyr?
Alltså jag ser grejen med det och jag tycker det är kul, men jag tröttnar efter ett tag.
Men har du klart handlingen? Nej. För jag förstår ju den bara typ 5-6 timmar lång.
Ja, den är lite längre, men då har man verkligen rushat. Men det problemet jag hade med det var att det var otroligt tråkig story. Och sen spelade jag i det läget också. Det var så mycket buggar och problem som man blir mörkrädd. Bland annat hade jag min häst.
Men det där var ju ett tag sedan.
Ja, visst. Det säger jag också. Bland annat hästen som man har i början. Jag tror han hade någon väldigt många bokstavskombinationer. För...
Det där gäller Roach i Witcher 3.
Ja, men Roach var ju ett geni jämfört med den här hästen. För att han var väldigt efterhängsen. Jag vaknade och hade... lagt mig i ett hus en gång för att sova. För att questen utspelar sig på dagen. Och så vaknar jag upp. Då står hästen på sängen.
Ja, det är bra. Han är otroligt trofast. Han vill väcka dig liksom.
Ja, ja nej, alltså det var mycket buggar. Det vet jag om det sånt kan lösas under överlag. Men jag gick fastan inte för storyn. Jag tyckte den var väldigt tråkig. Och världen var extremt tråkig och tom. Så att,
jag gillar världen. Jag tycker den är mysig att knalla runt i. Och det finns grejer att göra överallt tycker jag faktiskt. Att,
ja. Alltså världen är den var ju snyggt. Alltså, alltså designen på världen. Alltså... Vad ska man säga, alltså där bergen där, alltså det var väldigt stor variation och rätt snyggt designat, men jag tyckte den var väldigt tom, alltså det var inte mycket och det kändes
jag tycker rent...
alltså ska man jämföra, nu vet jag att Witcher kom 10 år senare, men jag tycker Witchers värld är få spel som kom upp i den klassen.
Ja, nej men de, alltså de, det är lite intressant, alltså de skapar ju världar på olika sätt. Skyrim är ju skapat för att vi ska skapa en värld. Witcher är ju byggt faktiskt med att man skapar, de skapade uppdrag först och så byggde de världen med uppdragen i tanke, så du vet, jag vet inte om du tänkte på det när du körde Witcher 3, men det känns lite som att du spelar ett halvlinjärt spel ibland, för det känns som att världen är så uppstakad efter vad du ska göra, medan det här är mer, gör vad du vill.
Ja, visst.
Springer runt i den här världen. Men vi får se, jag tänker att spelets handling är klart och jag ska ligga i här och så får vi se nästa vecka med vad jag tycker om Skyrim. Kanske blir lika bitter som Sjöland, eller så tycker jag faktiskt att det är bra.
Ja, nej, det bör inte vara.
Men första intrycket är faktiskt förvånansvärt så här, bara, ja, men speciellt när det är portabelt, då...
Det är väl ja, egentligen det som är det viktigaste egentligen, alltså hur spelet hanteras på Switchen, för att i och med att det ändå är 10 år gammal spel så jättemånga har ju redan spelat spelet, det är ju många som vill spela om det nu för att just det är bärbart på sin Switch.
Ja, alltså det är mycket dubbeldippar, alltså det är ingen snack om. Skyrim är ju lite som GTA 5 har blivit liksom. Det är skett många
releaser. Men funkar den bara på, alltså i bärbart läge och på Switchen, så ser jag ju inga problem med det. Men det
kan ju säga att den redan gör med tanke, och då har jag ändå liksom haft en, ja, men öppningssekvens med en drake och vet du, rätt mycket effekter och sånt där, och där var det inga dips vad jag märkt av alls, och jag är rätt kinkig, så att sen är ju fördelen, när du spelar på en liten skärm så blir det inte lika påtagligt heller med framerate dips, vilket är en fördel.
Hur är det, spelar du överlag med, alltså i bärbart läge? Jag tänkte, i och med att det är ett FPS-spel och du...
Ja, jag hoppade mellan en del mellan liksom FPS och third person, och FPS är det som gäller. Third person blir nästan, vet, då blir lite allt blir lite för plottrigt nästan för att du zoomas ut. Så first person är det som man ska spela tycker jag. Och ja, nej, men det känns bra faktiskt. Jag ska nog spela vidare lite där ikväll. Det är det och Eleanor jag ska plöja på med.
Jag ska plöja igenom Battlefront-kampanj. Och sen har jag ju hållit på med att spela om Eleanor också. Sen får jag väl ladda ner Skyrim igen, för att jag äger ju remaster när det kom på PS4.
Men kan vi inte göra så? Kan vi inte göra så här? Du spelar lite Skyrim, jag spelar Skyrim.
Du ska
Skyrim,
tvinga mig
att spela Skyrim. Ja, jag tycker det är hemläxan. Roger, har du Skyrim?
Jag har inte till Switch.
Nej, men har du Skyrim?
Jag har inte alla andra format.
Vad var jag som? Ja, double dipping. Triple dipping. Nej, men nu sa du har spelat 40 timmar, så att jag vet inte, Sjölen kanske inte spelar så länge.
Jag har spelat mer, jag kanske har spelat alltså, 30 på något, 30 på ett annat.
20-30-ish.
Okej. Okay. Men Sjölen, kan vi inte göra så att du kör typ någon timme eller två? Någon kväll, när du tänker på mig?
Men då, jag ska köra igenom den andra först i alla fall. Men, nej, men jag ska köra lite Skyrim Remaster PS4 innan till nästa podd.
Se om du kanske har mognat liksom.
Ja, det vet jag fan. Vet du. Jag är som en sur gammal gubbe när det gäller Bethesdas open world-spel. För det är väldigt få som är jättebra. Det var ju samma...
De har ju faktiskt gått ifrån lite det, inte bara jag Open World-spel var kända för det nu med Evil Within.
Ja, jag tänkte mer på Fallout och
Dishonored och
Oblivion nu senast. Ja, men nu är det inte Bethesda som gjort Oblivion eller några av de spelen, men jag förstår vad du menar.
Ja, de har breddat sitt utbud.
Ja, självklart. Från det att de nästan bara gjort Fallout eller Skalusen, så visst, de har mycket mer diverse portfolio nu. Och det är ju det är en av de utgivarna de senaste 2 åren som verkligen har lyckats med hit efter hit. Om man tänker Wolfenstein och Doom och
Dishonored. Åh, vet du vad? Jag lyssnade på Trekraften här på väg hem från webbhallen, och så snackade de om Switch-versionen av Doom. Och så slår de på en låt och så gick jag in och lyssnade på den här BFG-låten som är 9 minuter lång. Herregud, vad nice soundtrack alltså. Jag måste spela Doom, insåg jag. Och Wolfenstein 2.
Kan du spela bägge två? Mm. Doom är förra årets bästa spel.
Ja. Mm, nej, men Doom, jag bara hörde musiken och jag bara, this is my jam. I gotta play.
Så att, put a jam on a toast.
Ja. Precis. Jag har hört Selma är delaktig i podcasten.
Ja, han är och vill leka med mig. Så.
Det är Rogers vakthund.
Ja, precis. Som är döv.
Döv och jättesnäll och knorrig och den konverterar så här tjuvarna till så här världens bästa människor för att hon bara knorrar och bara hej, älskar mig, älskar världen.
Men nej, men om vi ska ta ett lite break där till nästa avsnitt så det blir lite mer scary med nästa avsnitt då helt enkelt. För som sagt, nu är det inte mycket mer spelsläpp så att, och sen är det inte så många avsnitt kvar i år.
Nej, sen har vi lite andra planer efter årsskiftet, men det
vi tar ju Game of Year Game första avsnittet nästa år, så att man hinner verkligen att digga in i alla de spelen som har kommit nu på slutet. Det är lite tråkigt med en del sådana här award shows, att de är innan, det var ju så förra året att tror det var TGA.
Ja,
alla nominerade, det var väldigt många spel som inte kunde nomineras för att de hade släppts efter nomineringen var ute och sånt, så att awards hus är ju bättre att ha alltså i början på året efter, så att säga.
Jag tror att det där bottnar i att spelsidor och pressen inte har något att skriva om i december,
ja,
så
självklart.
De forsa fram det för att de behöver liksom de behöver pengar.
Ja, men vi behöver inte bry oss om det, så att vi tar det nästa år. Men
vi är lite så underground.
Ja. Men nej, men ska vi sätta ett streck här? I marken så med en kulspetspenna så hörs vi i nästa podd då det blir påtvingat Skyrim då helt plötsligt.
Känner du lite berövad på din frihet?
Nej. Det kan jag inte säga.
Jag tänker det skulle bli skoj.
Jag tror jag hinner köra Battlefront 2:s kampanj och Elder Noir och ett spel till på den tiden, så att sen har jag sig Lego med.
Jag tror på dig, Sjöland.
Ja.
Jag tror på dig.
Men, nej, men vi avslutar här helt enkelt. Så får ni ha det så gött till nästa avsnitt om 2 veckor. Där signar jag av. Tja!
Hej då! Thank you.